En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd, en för den här säsongen avgörande helg att se tillbaks på. Makoto finns med mig i studion, Frida finns med från London. Frida, vi ska börja i London, en fotbollshelg som Arsenal-supporterna nog vill glömma. Förlust på hemmaplan mot Aston Villa, 0-2. Man dominerade första halvlek, andra halvlek så var det som att bensinen liksom tog slut. Otroligt vackert avgörande mål av Ollie Watkins också till 2-0. Men vad är dina känslor efter den här helgen? Du var där.
Jag var där och det blev glesare och glesare på läktarna allt eftersom tilläggsminuterna tickade ner. Och det är väl klart att Arsenal-supportarna känner att det här var en gyllene chans ju, med tanke på att Liverpool hade förlorat mot Crystal Palace. Och den matchen pågick ju under tiden som, ja, det var några minuter kvar när Arsenal-spelarna sprang ut för att värma upp. Och jag vet inte, jag antar att de höll koll på den här matchen inne i omklädningsrummet, att de var fullt medvetna om att Liverpool hade förlorat. Ja, kanske blev det lite extra press, jag tror ju inte det, med tanke på hur det såg ut under första halvleken. Jag håller med, jag tyckte också att Arsenal gjorde allting rätt förutom att få in bollen i målet. Leandro Trossard har ju den där fantastiska möjligheten som där Emi Martinez gör en kanonräddning. Och de spelade ju sig fram på ett sånt här typiskt, klassiskt Arsenal-vis som är nästan till omöjligt att stoppa. Martin Ødegaard var superb. Men sen i andra halvleken så är det som att, alltså dels att Arsenal hamnar lite för lågt. Ødegaard har inte samma, ja, han kan inte influera matchen på samma sätt. Plockas ju till och med av också. Arteta får inte ut särskilt mycket av sina byten. Och det gjorde ju att Aston Villa, som vi ska säga, hade varit bra matchen igenom. Visst, Arsenal tryckte på där under första halvleken, men Villa stod ju pall och Watkins hade den där stolpträffen också. Så att det var ju inte som att det här var oförtjänt på något vis. Villa var klart bättre än Arsenal i andra halvleken. Och
Thielemans hade det där skottet i ribbastolpe också. Det var ju otroligt vilket avslut.
Ja, och Watkins avslut ska ju sägas också att det är sån hög klass på det. Visst, Smith Rowe är kanske inte den spelaren man vill ha som sista man när Watkins kommer rusande, men det är som att Watkins har lagt till vissa saker i sitt spel också under den här säsongen och han missar inte dem längre, de där lägena.
Nej. Alltså, jag skulle säga, just de där situationerna en mot en när Ollie Watkins kommer, för det första samma sak i första halvlek, då är han också en mot en med en försvarare och drar den bollen då i precis insidan stolpen, det är liksom en centimeter ifrån att gå in. Han är bäst i ligan på just det där, just, skulle jag vilja hävda. Det är lite som Mohamed Salah för ett par tre säsonger sedan. Han kunde vara en mot en med en försvarare och man visste att men det här är liksom en 100% målchans. För de flesta anfallarna i ligan är det inte en 100% målchans när en försvarare är med. Det ska ganska mycket till. Man måste få in skottet mellan fötterna på dem eller något sånt där. Men just Ollie Watkins tycker jag är så fantastiskt duktig på i sin timing, att ha de där små rycken, skapa sig den där lilla ytan och det är som han gör vid 2-0-målet. Alltså chippen är så otroligt vacker.
För det man tänkte också just efter halvtid, att det blev en sån markant kontrast i Arsenals spel, eller att de tappade kontrollen mer och mer. Det fick en ju att tänka att, är det någonting Unai Emery har justerat här, så försökte man titta om det möjligtvis var så, men Emery sa ju själv efteråt att han förändrade ingenting. Han tyckte att de hade gjort en bra första halvlek utan menade på att det var Arsenal som tappade initiativet helt på eget bevåg. Och det var ju också känslan man fick att här var det Arsenal som på något sätt bara såg tröttare och tröttare ut. Och Villa, de blev bara starkare och starkare. Möjligtvis av att just Arsenal-spelarna såg tröttare ut. Så att, nej, all cred till Aston Villa. Jättetung seger för deras del. Men Arsenal, nej, det här var ju definitivt en match på något sätt som påminner om det här haveriet mot Brighton förra säsongen när man ju tappade ligatiteln, eller det stod klart att titeljakten var helt över. Nu är inte titeljakten över, men det var ju den känslan man på något sätt lämnades med ändå.
Jag ska återkomma till Arsenal, men bara nämna om Watkins där också, att det var ju väldigt fint där när Emi Martinez och Watkins stod i intervjun efter, och Martinez bara rakt av sig, han borde vara årets spelare, och Watkins står mest bara ler i hörnet där bakom, och Martinez är liksom rakt på sin sak att jo, såklart han ska vara där. Och vanligtvis kanske man inte tar in allting som Emi Martinez säger liksom med full seriositet, men han har ju en väldigt bra poäng, för att så bra som Ollie Watkins har varit den här säsongen, och så viktig han har varit för det här Villa och deras renässans de har haft, det ska inte underskattas.
Han är ett mål bakom Haaland nu i skytteligatoppen, och skulle han vinna den skytteligan och Aston Villa knipa den där fjärde platsen, då är han ju definitivt med i konversationen. Jag tycker det, och vi har ju varit inne på det under flera säsonger att han har en sensationell höjd, Ollie Watkins. En touch and speed och den där förmågan att avsluta ur liksom alla läger. Det är lite som, ja, men alltså så här, jag ser Mohamed Salah för några säsonger sedan.
Ja, men sen också, jag får nästan, för att nu fick vi ju se Harry Kane för inte så många dagar sedan på The Emirates. Och jag häpnas varje gång jag ser Kane av hur skicklig han är på att, ja, men han kan droppa ner, han ser ytorna. Alltså just att han slår de här bollarna, det var ju ett par passningar ut till Leroy Sané under andra halvleken som var särskilt så här. Det där är Kane. Och Watkins har ju också förmågan att vara med i spelet på det sättet. Att han har den känslan för att hela tiden, ja, men kunna vara spindeln i nätet. Och det är det jag tycker som gör Watkins till en så bra spelare. Och nu har han ju lagt till det här, att han har börjat göra fler mål. Så att på något sätt är han ju faktiskt komplett nu.
Ja, jag håller med. Och den här diskussionen om vem som ska vara bakom Harry Kane då i landslaget.
Är det en diskussion alltså på riktigt?
Ja, men Watkins tog ju faktiskt inte chansen under senaste landslagssamlingen. Utan det gjorde Ivan Toney. Så att,
ja, och det här med att Ivan Toney påminner mer om Harry Kane i sitt sätt att spela, vilket jag kan köpa, och att det därmed liksom blir mer en rak ersättare. Harry Kane går sönder eller är trött eller vad som helst. Sen tycker jag ju att alla de här tre ska med i truppen. Jag tycker att man borde ha plats för alla de här tre. Men alltså att åka till ett mästerskap utan att ta med Ollie Watkins i den formen han är nu. Jag menar, han skulle ju gå in i vilket landslag som helst, skulle jag vilja hävda.
Han borde vara självskriven. Det är ingen snack om saken. Sen är inte jag lika övertygad på om Toney borde vara med egentligen, men det är en helt annan diskussion som vi inte ska ta nu. Angående Arsenal, det är ju sån otroligt dålig timing de får den här svåra matchen. För vi ska komma ihåg att det här är ju inte bara ett Arsenal som underpresterat, det här är ju ett Aston Villa som är riktigt bra. Som har visat det under den här säsongen.
Men de har inte sett så här bra ut under de senaste liksom, två månaderna, utan det har svajat en del.
Ja, men de har ju inte varit så jämna. Nej, men det är precis. Ett lag som har kapaciteten att se så bra ut som de gjorde på The Emirates den här matchen. Med en tränare som om någon kan det här laget som man möter.
En revansch för Unai Emery, helt klart att få vinna på
Emirates. Men fick ju stryk mot Manchester City för inte särskilt många veckor sedan också, så att de hade ju redan mött ett av de här lagen då i toppen, så att på det sättet så var det ju väldigt imponerande att de ändå kunde åka till Emirates och känna att ja, men här har vi definitivt en chans. Och visst, det var ett par bollar som rann igenom, men när man fick styr på det så ja, det var det bara att köra på i andra halvleken.
Blir ändå lite fascinerad av, och det säger en del om hur dominanta Manchester City har varit den här säsongen, att en tappad serieledning är med 6 omgångar kvar på något sätt lika ställt, att nu är det kört, nu gav man titeln till City, grattis, det vart inget i år heller. Att liksom den känslan bara infinner sig hos alla Premier League-tittare säger en del om liksom hur överlägsna och överjävliga City har varit, ja, men jag tror inte liksom det. Jag hoppas verkligen inte att det är den liksom känslan som finns i Arsenal-gruppen, för det skulle nästan vara tjänstefel att känna så. De ska ju känna att de fortfarande, absolut, det här var ett jättemisslyckande att förlora på hemmaplan. Men såklart att de är med i en titelstrid fortfarande. De måste ju gå rent resten nu och bara köra för det och tro på det.
Och vi har ju sett det under två tidigare tillfällen under säsongen. Jag tänker dels då efter matcherna mot West Ham och Fulham, men även matchen efter förlusten borta mot Porto, så fick man ju se en omedelbar reaktion från Arsenal där de spelade jättefin fotboll därefter. Så att de har ju det i sig att de kan plocka fram det här, att det behöver inte vara så att de kommer kollapsa helt och fullt nu. Men ja, problemet är ju med Manchester City att det på något sätt känns som att de har lagt in en extra växel nu. Och framförallt så har de varit i den här situationen så himla många gånger förut. Och de verkar njuta av det.
Ja. Nej, och det är också ett Manchester City på något sätt som har växlat upp lite grann. Visst, det var Luton i helgen. Det var 5-1. Men det är också så här, Haaland är liksom inte riktigt i full form. Vi vet att han kan bara explodera när som helst. Kevin De Bruyne är tillbaka från sina skador. Phil Foden, en av säsongens bästa spelare. Kovacic drar in dem från 20 meter upp i krysset.
Guardiola, de vann utan Rodri dessutom.
Fortsätter bomba upp dem i nättaket.
Rodri vilas. Lite påpassligt såklart. Och,
ja, Jeremy Doku kan vända ut och in på vem som helst och skapa grejer.
Ja. Om Haalands skott går snett så är det en japan där och styr in det i första minuten.
Första målet var ju komiskt. Alltså, det var så mycket som hände under de 10 sekunderna. Men vi kommer till den matchen. Ja. Vi ska nämligen vidare till... Ja, du vill säga något först, Makoto?
Jag tycker också att det var lite tråkigt för exempel Sinchenko som var chansen här att på något sätt... Här spelade han ju bort sig från Gala 11:an. Är ju känslan också, att han var ju inte med på noterna i defensiven när det behövdes. Det är bristfälligare för dem när de inte har haft Kivior, som kanske inte är det roligaste offensiva alternativet, men faktiskt varit stabil och trygg bakåt på den position som Mariteta har jobbat med ganska mycket.
Alltså jag vet inte om jag håller med om det ändå just i Kiviors fall, för att jag tyckte man såg i mötet med Bayern München, för att där fick ju Kivior chansen för start, och det var väl för att sätta stopp för Leo Sané. Men jag tyckte inte han
gjorde det. Han hade inte speeden för det riktigt.
Alltså, och det visar ju också att sen så när de plockar av Kivior till andra halvleken och sätter in Sinchenko. Visst, Sinchenko är inte speciellt bra defensivt, men man fick ju ytterligare en kropp centralt i planen, vilket gjorde att Declan Rice kunde tryckas upp. Så att det är ju den skillnaden mellan Kivior och Sinchenko, att det blir ju två helt olika taktiska approaches. Så att, ja, man ger om
man kan ju leka med tanken, behöver de en ny vänsterback i sommar? Alltså det är inte en position man pratar så mycket om, att de kanske behöver förstärka, men det är inte helt otänkbart att nu är väl i och för sig den perfekta spelaren för att spela där. Han har ju varit lite in och ut och startelvan av skadeproblem, och det är ju Tommy Esu som alltså har i alla fall de defensiva egenskaperna som jag tycker nästan måste prioriteras för deras del på den positionen, i alla fall i de större matcherna. För jag tycker inte Sinchenko uppenbarligen håller måttet när det liksom bränns till för dem som i den här matchen.
Nej, jag tycker definitivt att de kan uppgradera Sinchenko, och att det är möjligt att de kommer göra det i sommar. Det finns ju lite andra spelare i truppen också där man känner att ja, här kan man väl möjligtvis uppgradera sig.
Ja, men så strikern har ju alla pratat om i sin urminnes tider, höll jag på att säga. Det är ju en sak, och centrala mittfältet att ha någon som kanske ett långsiktigare bolltryckt alternativ än Jorginho, också någonting som diskuteras mycket, om det så skulle vara mer en fysiskt stark bollvinnande typ eller en mer liksom mittfältsmetronom typ, så någon inne mittfältare kommer de att gå för, men just backlinjen har inte varit lika mycket snack om. Och frågan är ju om Jurrien Timber inte hade fått den här skadan, om det var spelaren som Mariteta egentligen kanske hade tänkt.
Och han kommer ju tillbaks, han finns ju där.
Ja, det är i och för sig sant också, för det kanske var den spelaren som Mariteta i sitt huvud egentligen hade tänkt skulle ha den rollen.
Som Wenger brukade säga, almost like a new signing. Yes, 3 poäng till Aston Villa i alla fall, som befäster sin position i tabellen. Liverpool mötte Crystal Palace bara timmarna innan. 0-1 till Crystal Palace i vad som var en av de mest frustrerande fotbollsupplevelserna i hela mitt liv. För här var det var en match som slutade 0-1 till Crystal Palace, borde kanske slutat 5-3 eller något sånt där till Liverpool. Det var Jag förstår inte hur man kan spela 90 minuter på det här sättet med så fin anfallsfotboll. Det var så mycket vackra anfall utan att kunna få bollen mellan stolparna, under ribban, förbi målvakten, in i mål. Helt, helt sinnessjukt. Jag tror jag räknade till 5 avslut från målgårdslinjen ungefär i den här matchen. 5 avslut. Inget mål.
Målgårdslinjen är inte ett uttryck man använder ofta.
Nej, men alltså från, ni förstår vilket område. Nu pratar absolut, jag liksom inte, absolut. Jag pratar inte straffpunkterna. Jag pratar liksom ett par meter.
Pratar den lilla, andra lilla rutan som är i straffområdet.
Ja, alltså 5 avslut från i och runt målgården utan att göra mål. Det är nytt rekord.
Jag vet inte
vad XG var i den här matchen, men det var helt sinnessjukt. Och Crystal Palace hade ju också liksom, jag menar, Andy Robertson rädda på mållinjen i början där. De har ytterligare något friläge, kunde ju definitivt gjort ett par mål till. Frustrerande fotbollsmatch för mig som Liverpool supporter.
Ja, Liverpool hade ju ett högre XG än Crystal Palace, men det är som du säger att Palace hade ju också sina chanser. Och jag fnissade lite för att jag tittade på den här matchen på The Emirates såklart, eftersom att jag var där, och Jamie Carragher som var kommentator, eller expert.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kommentator ska sägas, han sa hela tiden Geshorton. Alltså han pratar ju så, typ. Han ska
så.
Och så till slut så kommer Shota in och så missar han också. Det var som att
ja.
det var det sista hoppet på något sätt som lämnade Carragher. Att ja. Om inte ens Shota kan göra mål, då finns det inget hopp överhuvudtaget.
Nej. Och jag menar, det var hela vägen in på stopptid. Jag menar, Mohamed Salah har det avslutet precis, alltså för att göra 1-1. Också inuti i målgården, och den styrs ut liksom av en tå på mållinjen. Jag vet inte vad man ska säga mer än att dels får man ju säga att Crystal Palace front 3 är otroligt bra. De har någonting där med Esse, med Olise och Mateta som de kompletterar varandra väldigt bra. De har fysiken, de har speeden, tekniken.
Alltså det är nästan moraliska serien till Crystal Palace, bara på att SS lyckas göra 3 raka tunnlar i en sekvens som jag tyckte var helt otrolig. Sen att han inte får frispark efter det är helt bizarrt, men 3 raka tunnlar, det
men något. En jag tyckte stack ut i den här matchen också var faktiskt Nathaniel Klein, en som ju har ett förflutet i Liverpool.
Verkligen.
Och jag tyckte liksom att alla, visst, de släpper till en del chanser i Crystal Palace, men jag tyckte att hela den backlinjen gjorde det väldigt bra utifrån sina förutsättningar.
Ja, inte minst blockerade skott ju, vilket var inte bara målvakten, utan det var flera skott som blockerades utav backarna där djupt inne i eget straffområde. Fruktansvärt, speciellt med tanke på att Arsenal sen går och förlorar, frustrerande för Liverpool-supporter. Nu är det tredje platsen som i tabellen man ligger på samma poäng då fortfarande som Arsenal, men med de här, vad det nu blir, 8 målens målskillnad. Och Manchester City då, som dagen innan hade pulveriserat Luton i en faktiskt lite öppnare match, jag kanske inte spelmässigt öppnare, men chansmässigt öppnare i alla fall än vad resultatraden angav. Men det var några riktigt vackra mål i den matchen, Frida.
Ja, nej, men verkligen. Jag vill bara fråga dig först, tror du att Liverpool kan vända underläget 0-3 mot Atalanta?
Alltså kan de ju såklart.
Om det är något lag som kan det så är det ju Liverpool, känns det som.
Ja, absolut.
Men det var ju en horribel vecka.
Men det hade varit tvärtom, man hade förlorat på bortaplan och sen kommit hem till Anfield. Vi vet att liksom, där kan vad som helst hända när torktumlaren liksom går igång. Nu är det tvärtom. Det är inte ett lag som har speciellt mycket självförtroende i avsluten just nu. Det var ju samma sak mot Atalanta. Brände hur mycket målchanser som helst, frilägen. Jag vill säga det, förutom de här avsluten inne i boxen, så hade ju Curtis Jones ett friläge med målvakten, han drar den utanför stolpen.
Har det satt sig i huvudet, tror du?
Det är klart att det har satt sig i huvudet, absolut. Det är frustration som sprider sig. Vi såg den emot Atalanta, där jag tyckte Liverpool också spelade jättefin fotboll, långa stunder, skapade fina lägen. Darwin Nunez bränner friläge, Mohamed Salah bränner jättefina lägen, man tar fel beslut, Luis Diaz bränner jättefina lägen. Alltså det var liksom inte... Den matchen mot Atalanta var ju inte en match som Atalanta vinner med 3-0 på hur spelet såg ut. Det var ju en match som blev 3-0 för att Liverpool blev mer och mer frustrerat och flyttade fram mer och mer för att jaga den där segern.
Försvaret är ju ändå lite oroväckande ändå, att man ändå släpper till den typen av chanser. Mm.
Ja, absolut. Så är det ju. Det finns någon slags frustration som har kommit sen... Ja, egentligen sen uttåget ur FA-cupen skulle jag säga, mot Manchester United, där man också var det bättre laget, man dominerade den matchen långa stunder, blir frustrerad, man missar målchanser, och i den här frustrationen så gör man enkla försvarsmisstag, för man blir lite nonchalant, för man bara, alltså det är som att fokus är så inställt på att man ska bara avgöra de här matcherna, man ska göra målen, så man glömmer bort på något sätt att göra grunderna bakåt.
Alltså ljuset i mörkret är ju att de skapar chanser.
Det gör de ju, definitivt. Men jag menar, det är enkla bolltapp, för att man spelar på markerad spelare, för man tänker, vi ska bara göra det här, vi dominerar matchen, och man får inte göra de här enkla misstagen försvarsmässigt, man får inte spela så nonchalant. Bland annat ändå tycker jag haft en ganska svag period nu, tappat mycket boll, vilket han inte gjorde under vintern. Curtis Jones, när han har kommit tillbaka, har inte sett super stabil ut. Men i grund och botten handlar det om att bollarna inte sätts där fram. Darwin Nunez har bränt massa målchanser, Mohamed Salah har bränt massa målchanser, Luis Diaz har bränt massa målchanser. Det har varit det stora problemet. Nu är Diogo Jota tillbaks igen. Visst, han brände den där chansen, men jag tror att han kommer starta mot Atalanta. Han är trots allt kanske den bästa avslutaren vi har utav de fem forwardsna som finns där.
Det känns som att de är slutkörda också. Alltså det är i huvudet mest, framförallt med liksom...
Szoboszlai har inte alls sett ut som han gjorde under hösten sedan han kom tillbaka från skadan. Ja. Nej, men det är lite så här. Nu är Trent tillbaka också. Conor Bradley fick ju gå av skadad. Han kommer ju få kliva in antagligen och spela 90 minuter här på torsdag. Trent, det hade kanske inte Klopp räknat med egentligen, men...
Men lite anledningar man inte har trott lika mycket, i alla fall för min del, jag har trott på Liverpool lika mycket i den här titelstriden som de andra, är ju just att de har slagit över sin vikt sett till, alltså, skadesituationen som har varit i truppen. Mm. De ska inte kunna ha varit med så här länge sett till vad de har haft för spelare borta, hur det har sett ut och hela den biten, men de har lyckats göra det, och på något sätt att den energin tar slut. Inte, liksom, lite som att Jürgen Klopps energi på något sätt är på väg att ta slut, eller är det för att han lämnar klubben i sommar, så känns det som att spelartruppens energi nu börjar ta slut. Det finns inte den här skärpan och kylan i avslutslägena, de får inte in bollen och det blir en ond spiral, och man orkar inte riktigt med att ta det hela vägen in i mål, och det är väl där vi får på något sätt resultatet av nu.
Ja.
Känslan,
och det är just därför man tittar på Manchester City nu, som har i stort sett alla sina spelare tillbaka och tänker att ja, det där blir svårslaget, och de sätter ju uppenbarligen sina chanser också.
De är ju skyhöga favoriter till titeln nu, det är ju inget annat så. För vi kan väl gå dit då. 5-1 blev det till slut,
ja.
Mot Luton.
Precis.
Ja, vi nämnde det innan, några fantastiska mål. Det mest komiska var ju det första, där det liksom... Det var snesparkar, och det var jättevackert anfall från början, och det var snesparkar fram och tillbaka, så till slut så styrs bollen in.
Det var ju inte ens ett avslut som hade kommit, ja, men jag vet,
det hade ju
hamnat
på... Det hade gått en annan postkod,
ja, precis.
Alltså det där avslutet.
Det var ju helt fel. Eller en riktig snedträff, eller om Haaland försökte göra någonting annat, jag vet inte. Men det ska sägas att, förlåt Makoto, men Hashioka, han är inte bra. Han har inte varit bra den här senaste månaden. Varenda luten match som jag har sett så har han stått för...
Jag vill att man ska be om ursäkt till Makoto varje gång man kritiserar
Japan.
Ja,
men man får göra det ju. Men...
Han ska inte spela i en treback.
Ja, men han har stått för stora misstag varenda gång jag har sett honom spela. Och han spelar ju bara på grund av att de har skador, så att Rob Edwards har inte så mycket till val, men nej, han har inte haft det lätt, den killen, det ska sägas. Och de får ju också då Man City, de får sin drömstart, och sen tycker jag ändå att Luton gör det bra försvarsmässigt. De har ju fullt show med att försvara sig, men de gör det hyfsat. Men det här var ju en match också som passar en sån spelare som Doku, särskilt då i andra halvleken när det öppnar upp sig lite mer på den kanten. Och han är ju så svår att försvara sig mot, eftersom att han kan gå både på utsidan och insidan, så att det var perfekt för honom på något sätt. Och då får Man City de här målen som ändå gör att man kan ro hem det här relativt enkelt.
Ah, herregud, vi har snabba fötter, det är vi, det är 5-1 målet va, som han gör på egen hand. Det går så fort, alltså bollen bara sitter på plösen på honom hela vägen. Det är sjukt imponerande. Det är svårt att försvara mot en sån där. Det påminner om Sen Maximän för några säsonger sedan. Han kunde vara så där, så att det bara man kunde inte hålla koll på bollen. Den bara for mellan fötterna på honom.
Och en sån spelare man vill se liksom att det blir mer slutprodukt. Nu är det ju dock jättemycket slutprodukt. Han har den här straffen, han gör mål, han spelar fram, han gör ju mycket i den här matchen. Sen har det ju varit det som har varit lite problemet för honom, att han har ju varit väldigt bra i spelet tycker jag, men det är ju det sista beslutsfattandet som inte riktigt har suttit hela tiden, och det är därför han kanske redan natur gala elvan för City är nu, när det börjar brännas och bli lite större matcher och mer på spel. Men sen är ett jättebra komplement i den här typen av matcher där de behöver rotera lite i truppen, där ja, Phil Foden till exempel är bänkad. Det var väldigt roligt att Pep Guardiola verkar vara ute och titta på liksom så här fantasy football leaks på Twitter, när han liksom insinuerade att läckorna stämde inte på presskonferensen.
Det jag, men det är det som är grejen, han har ju ett bönokonto definitivt.
Ja.
Det är ju väldigt ofta som han tar upp Twitter och vad som skrivs i sociala medier överlag. Han håller koll, Guardiola.
Det är klart
han vet vad pepperoulette är. Det är helt uppenbart. Och han spelar ju på det själv också. Det är ju roligt tycker jag ändå.
Känslan är väl ändå att Grealish spelar mot Real Madrid i returen, va? Jag tyckte han var väldigt bra i den matchen.
I den matchen var han väldigt bra.
Han är ju också, det har vi ju sagt 1000 gånger, men han och Doku är ju väldigt olika som spelare, just i det här att Grealish ändå kan hålla upp spelet lite mer, han kan lugna ner det, han kan vända tillbaka. Doku,
han kan vinna en frispark.
Ja, Doku är ju bra mot ett sånt här motstånd som Luton. Han är ju perfekt för det, men jag tror också att det kommer att bli Grealish.
Att man då spelar, vad blir det? Alltså De Bruyne, Foden, Bernardo, Grealish och sen Rodri bakom, ja.
Det är ett sånt
helt okej mittfält.
Jag är så arg på att de matcherna går på samma kväll. Arsenal, Bayern München och då Man City, Real Madrid. Jag menar, man vill ju kunna se båda de två. Två skärmar är inte samma sak.
Nej, så är det. Det var som när jag satt med discgolf och golf igår kväll.
Det var inte riktigt samma problem.
Svårhanterligt för
inte riktigt lika akut problem för lika många människor, känns det som, med all respekt till...
Jag
förstår det.
Fine. Ja,
till och med jag tittade på golf igår.
Det gjorde faktiskt jag också för första gången någonsin och insåg att jag inte kan någonting om golf alls.
Nej, men det säger ju någonting när det blir den där, och det var jättespännande ju. Tittar väldigt, väldigt sällan på golf också, men det är roligt när det blir så här, man sugs med ju, man är ju ett får, precis som alla andra, man sugs med i hypen, och då kan det vara väldigt trevligt att bara så här åka med på det. Vi tar oss från Manchester City då till Newcastle. 4-0 mot Tottenham. Frida, vad hände här egentligen? Alexander Isak blandar sig också in i skytteliga diskussionen efter sina två mål. Han har nu tangerat Zlatan Ibrahimovic målrekord då, som den bästa målskytten under en säsong av en svensk i Premier League. Det är en väldigt liksom sån där konstlad stat, men så är det ju. Och vi tror väl att han kanske kommer knipa den där interna svenska skytteliga segern under den här säsongen, allt tyder ju på
det. Det häftigaste är väl hans målsnitt, sett hur många matcher han faktiskt spelat. Mm. Det är inte så många han har
och
gjort sett,
och sättet han gör dem på, för att det är, vi var inne på det, Ollie Watkins är så duktig när han är en mot en, det är ju Alexander Isak också verkligen, alltså sättet han fullständigt trollar bort Van der Veen på första målet. Den bilden som har cirkulerat är ju väldigt rolig när Van der Veen är upp och ner och Isak då rullar in den.
Ja, nej, men jag sa det till Newcastles presschef innan matchen, sa jag det, att jag känner på mig att Isak kommer göra ett, möjligtvis två mål idag. Och det brukar ju vara så att det är lite enklare att få spelare till intervjuer efteråt om de gör någonting bra i matcher. Och det behövde man inte vara orolig för här, för att Isak var ju, han var ju kung på den planen. Och det är precis som du säger, det här med att just hans löpningar, hur svårt det är att försvara sig mot dem. Jag tyckte inte att Van de Ven och Romero, som ändå har gjort det bra sett över hela säsongen, de hängde inte riktigt ihop som ett par den här gången. Och det var mycket för att Isak tog såna här jobbiga löpningar hela tiden. Och sen så finns en annan grej med Isak, och det är ju att han ofta, eller ofta, men det händer att folk tycker att hans kroppsspråk är lite för lojt, att det ser ut som att han inte bryr sig. Men det slog mig under den matchen att det kunde inte vara mer fel. Alltså Isak är så involverad från början till slut, och inte bara det här med att han gör mål och kliver fram på det sättet, utan det är han som på något sätt manar på de andra. Ni måste upp i pressen, snabbare i pressen. Han står och har hetsiga diskussioner med Eddie Howe längs sidlinjen om hur de ska, ja, ta sig igenom eller bryta ner Tottenham på bästa sätt. Han är väldigt, ja, han är mittpunkten på något sätt. Och här i den här matchen så visar han det också. Och jag tyckte att Newcastle, sett de tog sig an den här matchen på, var väldigt imponerande. För att inför så pratades det ju om att, ja, men det här kan bli en stor förlust för Newcastle, för att Tottenham har ju sina offensiva hot, och sen så ställer Newcastle upp med en backlinje med Emil Kraft som en sorts mittback. Nu var han ju inte riktigt det, utan det blev ju en trebackslinje, eftersom att Jacob Murphy, han hade ju en flytande roll där han tryckte upp väldigt högt och sen så föll han ner i backlinjen när det behövdes. Men Eddie Howe var smart här, han gick för det, och Newcastle ville det på något sätt mer, och jag tror att Tottenham var lite chockade kanske över att Newcastle var så aggressiva, och tyckte också att Fabian Schär var väldigt bra. De lyckades ju på något sätt markera bort Son helt, så att Son var inte ens involverad i matchen, och allt det här tillsammans gjorde på något sätt att Tottenham i slutändan inte hade någon chans. Så att det blev ju nästan lika galet som det blev förra säsongen när Newcastle vann med 6-1 var det, va? Ja, 6-1. Isak höll inte med om det dock. Han tyckte att förra året var galnare, men 4-0, det är inte dåligt det heller.
Alltså jag tycker att det som talar emot alla de här flyttryktena som är hit och dit om Isak är just det här att han känns ju så otroligt, som du säger, involverad. Att han brinner så pass mycket för att spela framför de här supportrarna på St. James Park, att han brinner för klubben, att han, och också liksom att han har blivit en symbol för klubben. Och det tycker jag verkligen talar emot att han skulle vara på väg någonstans. För att han känns väldigt hemma och tillfreds där. Att han är väldigt nöjd med att vara den stjärnan som han är i Newcastle just nu. Och trivs väldigt bra med det och brinner verkligen för det. Det den
ja, och det handlar ju också om det här. Att hur ska Newcastle kunna ersätta honom? För att även om Isak har varit skadad, jag tror att han har missat totalt sett 10 matcher den här säsongen. Vilket ju är en hel del. Men samtidigt så är han den första Newcastle-spelaren då att göra 20 plus mål under en säsong sedan Alan Shearer. Vilket visar att det inte är speciellt enkelt att hitta de här spelarna. Så att även om de får in, låt säga, men vi drar till med då att de får in 1 miljard för honom, för att Arsenal lägger den summan. Ja, det är mycket pengar, men sen samtidigt så hur ska de ersätta honom? Var ska de hitta den spelaren? Jag vet inte, jag tycker på något sätt att Newcastle, om de kan, och det här är väl deras plan också, har man, ja, det verkar så i alla fall, som att de gärna vill att Bruno Guimaraes i så fall blir den spelaren som flyttar vidare eller flyttar på sig. Jag menar, då är väl alternativet att bygga kring Isak det mest vettiga. Och ja, vi får väl se vad som händer, men jag tror att det kommer bli så också.
Ja, om Isak flyttar, han står på 17 mål nu, så kanske man tar in en annan spelare som just nu står på 17 mål och som gjorde mål i helgen. Han heter Dominic Solanke. De ryktena har funnits. Han gjorde mål mot Manchester United i en, ja, nu när, ja, men Tottenham förlorar. Det kanske öppnas en liten dörr.
Ja, för övrigt, något lags supporterbas någonsin varit lika glada för en helg där de förlorar med 4-0 borta. Och deras liksom främsta rival om fjärdeplatsen vinner borta. Och de ändå är så glada för att de kommer att få kunna lägga sig mot City med 13-0. för att Arsenal ska tappa titeln. Det är det enda man har sett i flödet där. Liksom. Tottenham-fans som väntar på att få jubla när Vicario cykelsparkar in en boll i eget nät och grejer. Jag tror inte riktigt kommer bli så, givetvis. Tottenham kommer ge allt för att vinna den här matchen. Är helt övertygad.
Ja, men nu behöver de ju inte lägga sig. Kanske, jo det kanske de måste. Nej, detsamma. De kommer inte behöva det för City kommer rulla ut dem ändå.
Försvarar de på det sättet så kommer det ju bli så som de gjorde.
Ja, om de försvarar så som de gjorde mot Newcastle, ja då...
This is who we are, säger Andrew, ger en blink till fansen. Förlorar med 0-8.
Frågan är vilka Manchester United är egentligen efter deras 2-2 då. 2 målet av Bruno Fernandes, men... bara en poäng borta mot Bournemouth och en pressad Ten Hag. Han fick frågan om vad händer om United slutar sämre än sjua. Just nu ligger man på, vi ska se här vad man ligger med tanke på att
sjua.
Man ligger sjua. Det skulle då vara den sämsta tabellplaceringen på, ja, i modern tid för Manchester United. Så är det ju. Och då reste han sig upp och gick bara. Han är uppenbart pressad. Det är ett dysharmoniskt på många sätt Manchester United, som ändå haft ganska bra resultat. Men menar, man tog poäng mot Liverpool, man slog ut Liverpool ur FA-cupen liksom de senaste veckorna, stora framgångar. Men nu är liksom gamla synder tillbaks här. Dominic Solankes 1-0 mål såg enkelt ut, de vann boll högt och det fanns liksom ingen press, han kunde bara rulla in den. Ja, det var en svag insats igen från Manchester United, Frida.
Ja, och det blir så lätt också att fokusera på Kambuala i det läget, att det är han som på något sätt tappar Solanke, han trillar väl till och med eller halkar till där vid första målet. Men det är som du säger också, att hela strukturen där i Man United precis innan målet, det är det som är oroväckande återigen och som vi har sett vid så många tillfällen den här säsongen, att de är som yra höns där inne. Jag fattar inte riktigt vad Dalot håller på med, som ju har varit bra den här säsongen ska sägas, men det är som att han springer omkring och vet inte riktigt var han ska vara någonstans, och Bruno Fernandes pekar åt honom, nej men spring ner nu till din position som högerback, och så gör han det, men så får ändå så länge de här ytorna, och sen är det klart, det är inte så lätt för Dalot heller när han har Garnacho fram.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
För sig som inte är den bästa på att jobba hemåt. Det är ju helt klart så att det är hela tiden någonting som brister rent strukturellt, och det påverkar i sin tur hela spelet. Jag menar, det är sådana enkla grejer tycker man, men som uppenbarligen är väldigt svåra för Ten Hag att få ordning på. Och sen kliver Bruno Fernandes fram här. Jag tycker faktiskt att han får oförtjänt mycket kritik oftast. Han har ändå varit bra den här säsongen. Han försöker ju ändå, han vill ju någonting för Man United. Så de får med sig en poäng här. Har ju lite flyt på slutet också, det här med att den här straffen bedömdes vara utanför straffområdet, så att det blev frispark till Bournemouth istället. Men nej, samma gamla problem för Man United. Det är väl så man kan summera det.
De måste väl byta till Nashi i sommar, eller?
Jag tror inte. Jag tror att det verkar som att det har blivit så infekterat på något sätt. Nu vet man ju inte exakta läget förstås. Men när Garnacho går in och likar inlägg på Twitter som i stort sett kritiserar Ten Hag. Ja, då är det ju inte någon bra stämning. Och det är en spelare som man pratar om att man ska bygga det här nya United kring då. Alltså han och Höjlund och Maino, de unga spelarna i laget. Det klingar ju inte jättebra, om man säger så.
Tycker inte det klingar särskilt bra att en ung talang som faktiskt fått sin chans av den här tränaren går in och gör sånt där, tycker jag väl, och skickar extremt fel signaler till att börja med.
Jag tror att han var äkta, va? Nu det bara fladdrade förbi mitt flöde.
Jag förutsätter att allt du säger är äkta, Frida. Så pass mycket lite på det. Så att. Men det, vad ska man säga? Alltså, så här, han har sin fördel som tränare till den här. Jag tror att han vill jättemycket att det ska gå bra för United och så vidare. Men det är, som du säger, alltså liksom miljön i sig och situationen som blivit och resultaten på plan och hur de spelar, att det känns så ohållbart för dem att fortsätta ytterligare en säsong med honom. Sen förstår jag att de inte kommer att kicka honom imorgon för att liksom hitta en ny liksom tränare på någon interim lösning, försöka rädda säsongen eller något sånt. Det är ju för sent för det. Och de kan absolut ta en sjätte plats med Ten Hag vid rodret. Nu är det inte det som är målbilden kanske, men åtminstone ta en sjätte plats då. Det finns väl ett scenario där United kan ta sig till Champions League på en sjätte plats. Men det skulle förutsätta en helt galen vår och slut från West Ham, där de vinner Europa League och också passerar United i tabellen. Så jag tror vi kan skriva bort den möjligheten. Men nej, det är ju bara en säsong att glömma och ta nya tag nästa säsong. Det är väl känslan. Och sen så är det ju, som du nämnde, så här spelare som Maino, Höjlund, Garnacho och sånt som de ska satsa på. Här, med Bruno Fernandes som en form av lagpappa. Det väl
med det är sagt också, så en stor eloge till Bournemouth som har gjort en jättefin säsong under Iriola. Visst, det började lite knackigt, men jag tycker verkligen man kan se nu i deras spelmönster och sådär att han har verkligen lyckats få sin filosofi på plats. Så det blir spännande att se om han kan ta det till ytterligare en nivå nästa säsong.
Jag är bara förvånad att de inte gick längre i kupperna, för det var ju det som var en signum i Spanien när han tog lilla andra divisionslaget Mirandés till Copa del Rey semifinal och Rayo till cupsemifinal också. Så jag såg framför mig att Bournemouth skulle göra en riktigt fin cupresa här också. Det gjorde de inte, men de har haft en fin säsong ändå.
Kommer nästa säsong.
Kanske.
Ett annat lag som har gjort en jättefin säsong och som faktiskt ligger på samma poäng då som Bournemouth, det är Fulham som besegrade West Ham. På tal om bryta ihop och komma igen nästa säsong, så är väl West Ham också på den listan tillsammans med Manchester United. David Moyes, hur är det med hans arbetssituation, Frida?
Ja, det vet man aldrig riktigt. Frågar man för supportarna så sitter han väl illa till. Men sen helt plötsligt så sprattlar West Ham till och så tar de några segrar och så sitter han säkert igen. Ja, jag vet inte riktigt hur det är i nuläget. Men det är väl klart att förlora med 0-2 hemma mot Fulham, det ser inte speciellt bra ut. Nu har man Bayer Leverkusen i en retur här i veckan, och med tanke på att Leverkusen inte har förlorat en enda match den här säsongen, så känns det ju inte som att de ska kunna vända på det där resultatet. Så att det kan bli en lite snöpligt, ja, ett snöpligt slut på säsongen för West Hams del, även om de trots allt ligger åtta fortfarande. Det måste man på något sätt ha med sig också, att de faktiskt gör.
Ryktades som Mourinho här.
Ja, men är det då? Alltså Moyes eller Mourinho?
Alltså, jag hade älskat det. Man, det är klart man hade älskat Mourinho i West Ham.
Men det är ju exakt samma tränare. Det är samma person. Alltså,
du kallar du David Moyes och Mourinho för exakt samma tränare, precis?
Ja, det tycker jag.
Definitivt.
Åh, herregud. Ja. Man måste ju, lite tråkigare not, så måste man ju skicka en tanke till George Jersey också, som ju gör debut i den här matchen och lämnar den Premier League-debuten på bår. Otroligt tråkigt. Och alla tankar till honom där, för det kan inte ha varit roligt på något sätt. Den mardrömsdebuten som han fick.
Verkligen, annars så var det Fulham som vi har sett den senaste tiden riktigt, riktigt bra. Moniz pigg där fram. Pereira med båda målen den här gången. Fina anfall. Högt tempo. Ja, men Palinja såklart. Inblandad i allt för Fulham. De ser riktigt, riktigt fina ut.
Ja, de är ju lite upp och ner dock. På bortaplan har de inte varit speciellt starka. Däremot på Craven Cottage så har de ju lyckats besegra många av de toppklubbarna egentligen den här säsongen. Så att man vet aldrig riktigt vad man kommer få av Fulham. Men just därför så var det väl skönt för dem att få med sig just den här borta segern. Även om det inte var speciellt långt ifrån deras gamla arena. Men en bit ändå att åka från West till East.
En liten bit. Någon slags Midlands derby kanske, kan vi kalla det, mellan Forest och Wolves? Mm. En stretch, eller?
Nej, men det tycker jag. Ja,
det är godkänt.
Ja. Mycket som ingår i Midlands ändå.
Midlands är stort. 2-2 blev det till slut efter att först Matheus Cunha tagit tag i det på egen hand. han hade ingen att passa, så då var det så här... Jag springer väl ner och gör mål då. Och det gjorde han otroligt vackert första mål. Sen, men det var jämnt. Jag trodde på Wolves inför här. Jag tycker att de har sett riktigt fina ut. Och Forest ju pressade i botten. Verkligen indragna i den där sträckstriden där nere. Kan bli en viktig poäng det här, Frida.
Ja, definitivt. Jag menar, Forest, de fortsätter ju ha samma problem egentligen med att försvara sig på fasta situationer. På tal om det här med hönsgård, som jag nämnde i Man United-fallet, så var det ju onekligen en hönsgård i eget straffområde där när Cunha trycker in 2-2. Och de problemen har ju funnits sedan långt tillbaka i tiden, innan Nuno kom dit. Och de plockade ju till och med in en tränare på fasta situationer som jag kanske tror inte blev kvar efter att Nuno hade kommit in, men det är ju helt klart tydligt att det är någonting man måste fortsätta jobba på. Nu förutsätter jag att de gör det säkert, men det är ju uppenbarligen någonting som måste hända för att markeringsspelet var rent ut sagt uselt. Så de kommer gräma sig för att Forest var bra i den här matchen och de kom till bra lägen framför allt, men ja, så har ju Wolves de här spelarna då som Cunha som ändå kan göra den lilla skillnaden rent kvalitetsmässigt. Och, ja. Det är inte lätt för Gary O'Neill just nu. Han har spelare på väg tillbaka visserligen, men han har ju knappt spelare att välja bland. Jag tror han sa att han hade 12 spelare att välja bland inför den här matchen. Och alla kan spela i olika länge, så att de gör ju på något sätt vad de kan just nu för att bara ta sig igenom den här sista biten av säsongen. Men för Forest del så är det ju betydligt viktigare att plocka de här segrarna, för att ja, man är farligt nära botten, även om vi inte vet om det kan bli så att alltså överklagan då sett till ja, poängavdragen, om den eventuellt kan gå igenom, men ja, det kan de ju inte räkna med heller.
Alltså det finns ju en känsla av att med tanke på bara att följa Evertons poängskörd den här säsongen och den har gått upp och ner och hit och dit, så kan det ju bli en bottenstrid som avgörs från ett skrivbord efter säsongen är slut.
Ja.
Och det är ju förkastligt om det blir så, och för illa skött av alla inblandade vid det här skrivbordet, om så skulle bli fallet. För någon form av tydlighet och liksom veta vad som står på spel kan man förutsätta. Jag är inte emot på, liksom nödvändigtvis poängavdragen, det är inte de jag ifrågasätter, utan det är ju det här att i Evertons fall till exempel, att först så får de 10, sen nej, nu fick de tillbaka lite poäng, nej, nu får de 2 minus igen. Hur ska man spela slutet av en säsong när så mycket står på spel som det ändå gör när det kommer till att klara ett kontrakt i Premier League, om du inte vet hur många poäng du kommer att liksom få utgå från när du räknar tabellen?
Nej, känslan är också lite grann att det är, du vet, hålla upp ett finger i luften och känna vart det blåser. Ah, vi drar till med. Alltså, det är klart att man kan överklaga det, men jag tycker att det måste finnas en tydlighet var bestraffningarna ska vara. Det känns som att man skickar in det här i en svart låda, utkommer ett straff och sen så, ja men okej, vi överklagar det. Ja men då fick ni lite mindre då. Det måste finnas en tydlighet. Det här är reglerna brutit. Här är straffet som är för de här reglerna. Pang. Det ska vara nästan omöjligt att överklaga. Det ska vara någonting som är uppenbart fel. Det måste finnas en tydlighet i reglerna kopplat till vilket straff det är som gäller. För nu vet ingen riktigt. Jaha, de har så här många miljoner felbokförda. Okej, ger det så här mycket? Men om det är mycket mindre men ändå ett brott då? Ja, okej, men alltså jag tycker det är svårt. Vi såg ju Sheffield United här nu
De får nästa säsong.
Ja, de har redan blivit bestraffade utav Championship. De räknar redan med att de åker ur. Vilket ja, de såklart kommer göra.
Men ge dem poängstraffet nu och liksom slå fast det då. Istället ja, nu, för att ge dem till nästa säsong.
Nu är det ju meningslöst att ge dem några poängavdrag. För de ligger ju redan tvärsist. De har ju 0% chans.
Ja, fast det är ju inte 0% chans om de plötsligt vinner massa matcher. Det finns ju en sportslig möjlighet fortfarande. De är inte matematiskt.
De har 10 poäng upp till Forest då på 17 plats med 6 matcher kvar. Så det är klart att
de är en mindre spelad.
De har en match mindre spelad.
Då har de 7 poäng och de vinner den på 5 matcher. Så klart att det går.
Ja, men då ska de också förbi Burnley och Luton.
Jag säger inte att de gör det. Nej, men, nej. Men det finns men,
jag tycker det hade någonting där att de blev utdelade ett straff av ligan under
det. Men det säger ju det mesta då. Det säger ju det mesta då att det liksom blir liksom löjeväckande alltihopa. Mm. Samtidigt så, vad var det Chelsea gjorde nu? De skulle väl sälja ett hotell? Eller Todd Bowley var
har
det väl?
Har gjort det?
Ja, har redan sålt ett hotell. Går rakt in i boken så att de klarar sig undan. Eller på rätt sida.
Känns lite som att det kliar lite i avtrycka fingret på den här kommittén som sitter och delar ut de här straffen, Frida.
Ja, de har ju haft hökögon på klubbarna nu, vilket är fascinerande. De har gått från 0 till 100 på något sätt. Jag menar, så här strikt har det inte varit tidigare. Och det är ju det som har gjort också att klubbar har fått panik nu. Att de har insett att, oj, vi kan faktiskt bli bestraffade med mer än bara böter. Böter har de inga problem med att betala, men det är just det här med poängavdrag som eventuellt då kan riskera ett Premier League-kontrakt som gör att de drar öronen åt sig nu och faktiskt börjar se över sina respektive ekonomier med ja, betydligt större insikt än vad man har gjort tidigare, så att ja, vi får väl se. Och vi har ju det här pågående fallet med Manchester City som väl aldrig kommer ta slut. Men man undrar ju om det skulle bli så att de faktiskt visar sig vara skyldiga eller anses vara skyldiga. Vad kommer hända med dem då om andra klubbar får poängavdrag? Ja,
men det är ju annat form av straff också. Alltså för att det här är ju, alltså, de andra klubbarna som blir fällda är inte för att de har dolt siffror. Det är ju för att de tydligt och visar att vi har gjort fel här och de ser på papperna. Mm. Det här är för dåligt.
De har överspenderat.
Ja, men och de har inte haft några hotell att sälja.
Problemet är ju att vi vet ju inte om Manchester City har överspenderat för de har inte redovisat sina siffror ordentligt.
Nej, de precis försöker ju hävda att de inte har gjort det. Så det är visst, det är två skilda fall på det sättet, men det är ju ändå fortfarande någonting som måste hanteras och som ja, kommer bestraffas ju rätt så hårt antagligen om det visar sig att de anses vara skyldiga.
Men det är ju en del i att det är City, man undrar, det är många som frågar sig där när liksom Everton får poängavdrag, när Forest får poängavdrag hit och dit, men varför händer ingen med City-fallet då? Jo, men det är för att det är ett helt annat form av fall. Och det tar längre tid kanske att bevisa att de har varit skyldiga eller ta reda på om de har varit skyldiga till det här, de här 115 olika fallen då som det handlar om. Sen så det är, för Citys del så räcker det inte med att sälja av lite hotell som sagt för att liksom täcka det ifall de skulle anses skyldiga. På det sättet. Kan man tänka sig.
Annars har det väl inte kommit mycket till uppdatering. Jag fick faktiskt på Twitter utav Josef Sabo. Han önskade en uppdatering om de 115 punkterna och det har väl inte kommit någonting för tidigt direkt att rapportera om.
Nej, det är inte direkt. Jag tycker det är lite oroväckande också ju längre tid den här processen tar, för att det känns som att ja, vad skulle det betyda för Premier League egentligen om det är så att Man City blir nedflyttade till, jag vet inte, League One som straff? Jag menar, det kommer påverka, det kommer drabba Premier League också. Så att det gör att man tänker att det skulle inte förvåna mig om de hittar ett annat sätt att komma runt det här på. Vi vet ju inte vad som för sig går bakom kulisserna.
Nej, de har ju han... Superadvokaten, vad är han heter?
Ja, jag kommer inte ihåg. Han är
panik.
Väl Lord.
Ja, just det.
Lord Panic.
Lord Panic.
Just det, Lord Panic.
Fantastiskt. Vi har ett par matcher kvar att gå igenom innan vi knyter ihop för idag.
Kan vi prata om personen som har gett mig allra mest ångest den här helgen?
vem är det som har gett dig allra mest ångest?
Stackars Muric i Burnley. För det misstaget, vi såg honom göra ett misstag i förra omgången, var det väl, ja, mot Everton. När Dominic Calvert-Lewin på något sätt bara närmar sig honom och Muric drar bollen rakt på honom och bollen slinker in i eget mål. Och nu står han för ett misstag som är helt otroligt häpnadsväckande. Jag fattar inte vad som händer. Det är en jätteenkel passning som han bara ska ta emot. Bollen slinker under foten på honom. Burnley tappar segern mot Brighton. Det var... Ja, det kan inte ha varit någon rolig känsla, helt klart.
Alltså, man ska aldrig vara så vidskeplig och självcentrerad som man tror att saker man säger i en liten podd där borta i Sverige har påverkan på stora ting. Men förlåt, Ariane, för att jag hyllade dig. Det känns som att det därifrån har gått käpprätt ut för. Jag vet inte, det har säkert haft noll påverkan, men om det har haft någon form av påverkan att man lyfter det här draget från Kompany att peta Trafford för dig, så vill jag bara be om ursäkt.
Ja, men problemet med Norwich är ju att det är uppenbart att han inte är bra med fötterna. Och Burnley vill att deras målvakt ska spela med fötterna och använda fötterna väldigt mycket.
Kanske var därför Trafford spelade.
Ja, men Trafford är inte bra med händerna.
Ja, exakt. Sidan, så att hade man kunnat kombinera de här två målvakterna så hade man fått en fullgod målvakt då. Ja.
Ung och lovande också. Herregud. Alltså,
det har varit en av deras absolut största problem den här säsongen, har ju varit målvaktspositionen.
Alltså det värsta är ju att de säger att de hade fått två fler poäng från den här matchen, och nu är det inte säkert att bara att det målvaktstabben inte hade skett att de hade vunnit den här matchen. Men då hade vi ju haft ett poäng, eller liksom tabelläge där de ändå faktiskt bara är 3 poäng efter Luton och bara 4 efter Forest. Alltså Burnley är inte helt borta.
Nej,
de, alltså vi har räknat bort dem tidigare, men jag tycker nog snarare att de ändå liksom
mer än Sheffield United i alla fall.
Alltså de här kryssen de har radat upp här och var, de ger ju ändå en poäng för varje gång som Luton och Forest förlorar framför dem, så närmar de i sig, och det,
så är det ju. Är
inte helt kört för Companys gängen, men det krävs ju en great escape av
det är 6 poäng upp, och då att inte Nottingham Forest får tillbaka några av de här avdragna poängen. Det finns möjligheten.
Förstå den när Burnley går om, ligger före med 1 poäng före Forest, och sen så kommer beslutet att nej, förresten, Forest får tillbaka sina poäng.
Det hade varit pinsamt för hela ligan.
Och de möts ju i sista omgången dessutom, Burnley och Forest. Så att,
bara en sån sak.
Beskedet kommer i paus.
Bara lyfta i Burnley där också, Hjalmar Ekdal som fick chansen och gjorde det bra också. Klev ju av i, vad var det, typ 67 minuten eller någonting, men det var ju tydligen för att han är inte riktigt van vid att spela, höll jag på att säga, men han har ju inte fått sådär värst många spelminuter, men fick mycket beröm från Craig Bellamy, assisterande tränare, efter matchen.
Vem var det som slog passen bak till?
Var inte det Berge eller? Nej, det kanske
var det Sander Berge?
Eller var det Ekdal?
Jag tror det var Ekdal.
Ja, det var det kanske.
Han kan inte, jag får
det känns ju logiskt att det skulle vara Ekdal. Jag vet inte varför jag fick för mig att det var Berge. Ja, det var ju inte hans, oavsett vem det var som slog passningen, så var det ju definitivt inte den spelarens fel.
Det stod inte i statistiken i alla fall. Man får gå in och kolla highlights i sådana fall. Muric står i alla fall uppskriven som på självmålet. Vilket känns rimligt. Det är inte någon annan som ska lastas för det.
Det ska han väl ha, kanske.
det vore oschysst att lasta vem det var, Berge eller...
Ja, men det kan ju inte ha varit Ekdal, väl? För att det var väl senare han gick väl av i 67 minuten och sen så...
Exakt.
Ja, precis.
Det borde vi kunna lyfta ut utan...
Ja, exakt. Jag tror att det var Berge.
Enkel matematik, ja.
Ja. Vi rundar av dem med Brentford Sheffield United 2-0. Också där ett självmål utav hur säger man det där då? Arblaster.
Olli Arblaster. Jag ska inte sticka under stol med att jag faktiskt hade aldrig hört Karns namn förut.
Nej, det här var också
ja,
en
ja, men du
bekantskap.
Borde lägga det på minnet.
Men jag gillar namnet.
Han är faktiskt en stor talang. Jag tyckte att han var bra i övrigt också. Sen är det ju olyckligt med ett självmål, men det var ju just ett olyckligt självmål. Ja, inte så mycket mer han kan göra i det fallet egentligen, men skön för Brentford som, tror inte de hade vunnit på 63 dagar. Så att det var på tiden att man fick med sig 3 poäng. Och nu känner man dem också på något sätt att de är safe. Att de förmodligen har säkrat ett nytt Premier League-kontrakt.
Mm. På underbart andra mål också, verkligen. Den varianten där på att dra direkt på volley.
Mm.
På tal om en spelare vi nämnde lite tidigare i en viss landslagsdiskussion, så är det värt att notera att han blev kvar helt på bänken i den här matchen. Mboum och Mopay och vissa från start, och Kevin Chade som dammades av också.
Förlåt, det dömdes ju bort det där fina
Damskos,
målet. Ja. Ja, precis. Jag hade det liksom i ögonvrån. Jag såg, men det dömdes ju bort. Men det blev 2-0 till slut på
Ron Jeka som gjorde sista målet. Men Damskos var väldigt bra matchen igenom, ska sägas. Jag tyckte verkligen att han klev fram. Och det var ju som sagt en sån här typ av insats som Brentford behövde, eller framförallt ett resultat som de behövde för att på något sätt inte börja hänga med huvudena, för att det är ju rätt tajt där i botten ändå. Men nu har de fått den distansen till Everton, så att även om Everton har två färre spelade matcher, så tror jag nog att de känner att de har en mycket god chans att klara sig kvar.
De kan ju få tillbaka lite poäng också, Everton, möjligtvis, så att det där avståndet täcks på det här sättet också. Vi får se.
Vi får se, helt enkelt. Vi kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag då. Andreas Johansson skrev: varför är alla så griniga när City bara har 2 poäng till godo och det är 18 poäng kvar att spela om? Det är långt från avgjort. Alla verkar ha glömt att City är långt från så bra som förra säsongen.
Men vi har ju sett det här förr.
Ja, men alltså, vi har sett det förr, ja. Alltså, det är... Vi kan väl gå igenom vad City har kvar i ligan. Visst, de har tuffa matcher i Champions League, men de har också...
Det finns egentligen bara en match som man highlightar ordentligt. Och visst, man kan liksom peka på att Fulham har varit väldigt bra hemma, så att det är möjligt att de kan ge Man City en riktig match. Men annars är det ju Tottenham som man historiskt sett har haft svårt för. Och då kan det möjligtvis vara så att, ja visst, spelar Tottenham som de gjorde på St. James' Park, då vinner ju Man City enkelt. Men om Tottenham spelar så som man har sett dem i många hemmamatcher den här säsongen, då tror jag nog att de kan ge Man City en ordentlig match. Men det är ju inte många fler
just
lag
att det är
man känner.
På Tottenham Stadium. Jag kan säga, det är 6 matcher kvar. Man har Brighton borta då först den 25 april. Man har Forest borta. 2 matcher med tanke på rådande form på de här 2 lagen. Brighton känns lite utcheckade. Mycket skador. De Serbi på väg bort. Man ligger tryckt i mitten på tabellen. Man kommer inte nå några Europaplatser. Man kommer inte bli indragna i någon nedflyttning, för man har redan för mycket poäng.
Men den ligger där på en rotationsvillig torsdag och häckar den här matchen också. Det ska vi komma ihåg att...
Absolut. Om vi... Men det är fortfarande så att alltså Brighton var ett fumligt målvaktsmisstag från att förlora den här matchen mot hopplösa Burnley i helgen. Jag vet inte, de känns inte så påslagna. Det är klart att Manchester City kommer, men det är så här tidigt mål. Det är inte så att Brighton i det här, den här skepnaden kommer kriga med näbbar och klor för att liksom komma tillbaka in i den matchen.
Det är väl om De Cherbi känner att han måste fixa ett nytt jobb. Att han måste verkligen visa vad det här Brighton kan. Ja, vilket jobb det är då.
Jag tror han hamnar i Barcelona till slut ändå.
Barcelona?
Ja, Xavi.
Nej, ser inte på kartan. Nu pratas det om att Xavi ska bli kvar ändå.
Jo, jag vet.
Däremot Forest på City Ground. Den ska man nog inte skoja bort.
Nej, den har någonting. Sen Wolves hemma, det tror jag man löser. Fulham borta, vi har hyllat Fulham andra sidan, duktiga på Craven Cottage. Spurs borta, och sen sist West Ham hemma, den är helt övertygad om att City vinner.
Alltså Fulham och Spurs matcherna där ligger ju också lördag, tisdag, ganska liksom nära potentiell Champions League semifinal. Om jag höll på Arsenal eller Liverpool, då hade jag ju suttit och hållit på Manchester City så att det står härliga till på onsdag i alla fall. Mm. För att det krävs nog nästan att City gör det de ska mot Real Madrid hemma för att, och spela semifinal då. Och den semifinalen kommer ju vara krävande om det så är mot Arsenal eller Bayern München. Det är också en ingrediens vi kan slänga in. Det kan ju vara 2 Champions League-semifinaler mellan City och Arsenal som vi ska klämma in mitt i det här också. Och då tror jag att det kommer roteras, det kommer att finnas trötta huvuden och omedvetet huvuden som kanske är på en annan ort när de egentligen ska vara på Craven Cottage eller de egentligen ska vara på City Ground.
Men Man City har ju varit i den positionen många gånger förut, senast förra säsongen när man vann trippen. Så att jag tror inte de kommer ha några problem ändå att hantera ett sånt tight spelschema. Nej. Däremot Arsenal, jag menar, de har två London derby. Chelsea visserligen, vi vet aldrig riktigt vad vi får, men jag tror att i ett möte med Arsenal så kommer de visa sig från sin bästa sida, och sen då Tottenham på bortaplan. Det är inte speciellt enkelt.
Det är ju den lilla detaljen att det här liksom uträkningen förutsätter att Arsenal eller Liverpool går rent, vilket det inte riktigt känns ingenting som de kommer på... göra.
Nej, och grejen var att det var just den där veckan som vi pratade om tidigare som var Arsenals tuffaste. Just man har Chelsea, Tottenham direkt efter Europaspel mot Bayern München. Och då var ju den här Aston Villa-matchen på hemmaplan lite som en sån där outsider till ett bananskal. Nu blev det den. Det första som hände var att man halkade på det första potentiella bananskalet. För Liverpools del så har man egentligen ett ganska tacksamt spelschema, och jag menar Crystal Palace på hemmaplan, det ska man ju, med tanke på om alla liksom målchanser man ska ha, mode vunnit den här matchen. Man har liksom, ja, Everton, det är klart att det är ett Merseyside derby, Everton är hopplösa, det är Goodison Park, jag tror att man har
stora chanser. Det är inte chanser. Överraskande när matchen slutar 1-1 eller 0-0.
Nej, det är det absolut inte. Det har ju varit
Everton har ju
det främsta bananskalet där har ju varit Aston Villa borta som man har om ett par veckor här för Liverpool. Den blir tuff. Så är det. Vi tar oss tillbaks och kastar in Jimmy Stråle skriver: Haaland tystade väl alla kritiker nu med sitt straffmål i en 5-1-seger mot Luton. Lite salt i den kommentaren. Ja, men ja, Haaland är ju en spelare som leder skytteligan, men som...
Han leder ändå skytteligan.
Ja, ja, absolut. Men var väldigt sval mot Real Madrid. Har inte sett ut som sitt absolut vassaste. Men det är också ett sparkapital man har. Man vet ju, han skulle kunna bara hitta formen igen och ösa in 10 mål till i den här säsongen. Ja. Så är det ju.
Bara 31 mål på 38 matcher, va? Ingenting.
För dåligt.
För Haaland. Ja, nej, men det var, jag vet att vi nämnde det för något avsnitt sedan, att han inte riktigt har sett ut som sitt bästa jag efter skadan. Att han kanske inte riktigt har samma rörelsemönster, att han är lite för förutsägbar, tycker jag, nästan i sin positionering. Och sen då att han kanske inte har varit riktigt lika vass framför målet. Mm. Men, och han har ju missat otroligt många chanser. Såg någon statistik på att det var, jag kommer inte ihåg exakta siffran, men det var häpnadsväckande många chanser ändå.
Han har ju missat flest öppna målchanser av alla i hela ligan. Ja. Så är det. Till och med fler än Darwin Nunez. Svårt att föreställa sig. Sen har han gjort fler mål också än vad Darwin Nunez sa.
Kommit till lite fler lägen kanske. Ja, men det enda så här frågetecknet jag har kring Haaland förutom det där, alltså att han inte är så involverad i spelet och så vidare. Han gör ju mål och det funkar ju uppenbarligen, för City leder ligan just nu. Mm. Det är väl just det här att han har fortfarande tendensen att han kan försvinna bort lite i de allra största matcherna mot de allra bästa motstånden. Bara för att jag sitter och säger det här nu så kommer han göra hattrick på Etihad på onsdag, givetvis, och spela skjortan av Antonio Rüdiger, som han har haft ganska stora problem när de har mötts tidigare där med mer eller mindre konventionellt markeringsspel och annat.
Sen har ju City så många andra som kan göra mål i det där laget. Jag menar, Phil Foden har gjort 15 den här säsongen, tror jag, från sin mittfältsposition.
Den där Bernardo Silva har vi inte nämnt så mycket, men han är ju ganska, han kliver ju ofta fram när de möter Real Madrid till exempel i alla fall och gör det väldigt bra.
Julian Alvarez kan också stoppa in bollen i mål om
han brukade ju starta behövs. Förut, ja. Det är ju, det är sant.
Så är det. Hörde ni, det var allt för handen här måndagen. Nu har vi Champions League och sen är det FA Cup semifinal, va, till helgen också, City-Chelsea. Det ska de också hinna med och klämma in i sitt schema. Så nu kommer vi hamna i en situation här i slutet där City ligger med en match mindre spelad, och det kommer se ut som Arsenal eller Liverpool leder ligan här efter säsongen. Men det kommer de ju inte göra i våra hjärtan, eftersom vi alltid räknar en hängmatch till City som 3 poäng. Eller hur?
Ja, nej. Vi får se.
Hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka med vecka igen. Hey, 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 you're nothing special.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.